Kapitel 1. Första kastet. Efter att Ninive och de andra hade lämnat honom tillbringade Matt större delen av dagen på sitt rum, bortsett från en kortare utflykt. Han planerade och åt. Han åt nästan allt som tjänarna kom med, och sen bad han om mer. De var glada att vara till lags. Det han bad om var bröd, ost och frukt. Och strax hade han lagt undan ett litet förråd av vinterskrynkliga äpplen och päron, ostbitar och brödlimpor i klädskåpet. Brickorna var tomma när tjänarna kom för att hämta dem. Vid middagstid fick han besök av en Aishide, Anaya, om han inte mindes fel. När hon la händerna mot hans huvud for det kalla kårar genom hans kropp. Han kom fram till att det måste vara kraften. Inte bara att bli vidrörd av en Aishide. Trots sin släta hy och sitt lugn, så typiskt för en Aishide, var hon ganska alldaglig till utseendet. Du verkar ha blivit mycket bättre, sa hon och log. Hennes leende fick honom att tänka på sin mor. Vad jag har hört är du ännu hungrigare än vad jag hade räknat med. Det sägs att du försöker tömma visthusen. Men vi ska nog se till att du får så mycket mat du behöver. Du behöver inte vara rädd att bli utan mat förrän du är helt återställd. Han log mot henne på samma sätt som han brukade le mot sin mor när han var riktigt angelägen om att hon skulle tro honom. Det vet jag att jag inte behöver, och jag mår verkligen bättre. Jag tänkte att jag kanske kunde ta mig en titt på staden nu i eftermiddag, om ni inte har något att invända, vill säga. Besöka något värdshus ikväll kanske. Inget piggar upp som lite skänkrumsprat. Han tyckte att det ryckte i hennes mungipor, antydan till ett större leende. Ingen kommer att försöka hindra dig, Mert. Men försök inte lämna staden. Då blir bara vakterna upprörda. Och för din del leder det bara till att du kommer hit igen under soldateskort. Det ska jag inte göra, Aishide. Den ämelintronande sa att jag skulle svälta ihjäl på några dagar om jag försökte lämna Tervallon. Hon nickade, men det såg inte ut som om hon trodde ett ord av vad han sa. Just så. När hon vände sig för att gå för hennes blick på staven som han hade tagit med sig från övningsgården och som nu stod lutad i ett hörn. Du behöver inte försvara dig mot oss, Mert. Du är lika trygg här som någon annanstans, förmodligen mycket tryggare. Åh, det vet jag, Aishide, det vet jag. När hon hade gått tittade han bekymrat på dörren och undrade om han hade lyckats övertyga henne det allra minsta. Eftermiddagen hade hunnit övergå i kväll när han lämnade rummet för vad han hoppades skulle vara sista gången. Himlen började skifta i violett. Och den sjunkande solen målade molnen i väster i röda nyanser. Han drog på sig manteln och hängde på sig en stor läderväska som han hade hittat på sin lilla utfärd tidigare på dagen, fylld till bredden med bröd, frukt och ost som han hade sparat. Det räckte med en enda blick i spegeln för att han skulle inse att han inte kunde hoppas att dölja sina avsikter. Sina extra kläder la han på sängfilten och rullade ihop alltsammans till ett knyte som han också la över axeln. Staven fick tjäna som vandringsstav. Han lämnade inte kvar någonting. Sina mindre ägodelar hade han i rockfickorna och i bältespåsen fanns det allra viktigaste. Den ärmelintronandes papper, Elaines brev och hans egna tärningskoppar. På väg ut från tornet såg han flera Aishidair. Några av dem lade märke till honom, även om de flesta bara höjde lätt på ögonbrynen. Ingen av dem talade till honom. En av dem var Anaya. Hon gav honom ett roat leende och skakade bedrövat på huvudet. Han svarade med en axelryckning och det mest skuldmedvetna flin han förmådde åstadkomma. Hon gick vidare utan att säga någonting, men skakade fortfarande på huvudet. Vakterna vid tornets portar bara tittade på honom. Det var inte förrän han hade passerat över det stora torget och kommit in bland gatorna som lättnaden äntligen sköljde över honom. lättnad och triumf. Om man inte kan dölja sina planer är det bäst att göra vad man ska så klumpigt att alla tror att man är en dåre. Då står de bara och väntar på att man ska snubbla över sina egna fötter. Ejsedena tror säkert att vakterna ska komma tillbaka med mig. Är jag inte tillbaka före morgonen börjar de kanske söka efter mig. Men eftersom de tror att jag har gömt mig någonstans i staden sätter de inte in några större styrkor. När de till sist begriper vad som hänt har deras kanin hunnit långt bort från spårhundarna och en god bit ner för floden. Hans hjärta kändes lättare än på åratal och han nynnade på "Än en gång över gränsen har vi gått" medan han gav sig av i riktning mot hamnen. Där skulle han kunna hitta fartyg till Cheer och alla byarna längs Erinrin. Fast själv skulle han förstås inte så långt som till Cheer. Han skulle stiga i land i Eringil, halvvägs ner för floden, för att därifrån göra resten av resan till Caimlin till lands. Jag ska minsann leverera ditt fördömda brev. Tänka sig vilken fräckhet. Tro att jag inte skulle göra det fast jag hade lovat. Jag ska leverera det fördömda brevet om det så blir min död. Skymningen hade börjat sänka sig över Tir Valon. Men det fanns fortfarande tillräckligt mycket ljus för att framhäva de fantastiska byggnaderna och deras sällsamma torn. Mellan de senare spände tunna broar, ibland 50 famnar över marken. Det var fortfarande fullt med folk ute på gatorna och han såg så många olika klädedräkter att han tänkte att världens alla riken måste finnas representerade här. Längs de breda avenyerna gick lykttändare i par med stegar och tände lampor på höga stolpar. I den del av Tir Valon som Matt sökte sig till var emellertid det ljus som letade sig ut genom fönstren allt som bjöds. De monumentala husen och tornen i Tir Valon var uppförda av ogier. Men det hade också vuxit fram andra, nyare stadsdelar byggda av människohand. Även om nyare i vissa fall betydde att de var byggda för 2000 år sedan. Nere vid södra hamnen hade människorna försökt att om inte efterlikna så i varje fall anpassa sig till ogiernas fantasifulla byggnader. Fartygsbesättningarna rumlade om på krogar bakom fasader som kunde ha prytt ett palats. Såväl handelsbodar som köpmannahus var smyckade med statyer, takkupoler, sirliga kornischer och friser i invecklade mönster. Även här spände broar över gatorna, men gatorna var belagda med kullersten istället för stora släta stenhällar, och många av broarna var gjorda av trä istället för sten. Ibland satt de så lågt som 2 våningar upp och aldrig högre än 4. De mörka gatorna var emellertid lika fyllda av surrande liv som resten av Tir Valon. Här fanns sjöfolk från fartygen och handelsmän som köpte varorna i fartygens lastrum. Här fanns resenärer på väg längs Erinrin och folk som hade floden som arbetsplats. Alla dessa människor fyllde krogarna och värdshusens skänkrum tillsammans med dem som med mer eller mindre ärliga metoder var ute efter de pengar som sånt folk bar på sig. Gatorna fylldes av de livliga tonerna från knäluta och flöjt, harpa och hackbräde. I det första värdshuset där Matt steg in var redan 3 tärningspartier i full gång. Kararna satt på huk vid väggen och ropade av glädje eller förbittring över tärningarnas utfall. Han hade bara tänkt spela i kanske 1 timme innan han sökte upp ett fartyg. Tillräckligt länge för att fylla på reskassan med ytterligare några mynt. Men han vann. Så länge han kunde minnas hade han vunnit mer än han förlorade. Och när han hade spelat med Harrin och Shaynar hade han ibland gjort 6 eller 8 vinnande kast i följd. Men denna kväll vann han varje kast. Vartenda kast utan undantag. När han såg hur männen omkring tittade på honom var han glad att han hade låtit sina egna tärningar ligga kvar i bältespåsen. Deras blickar fick honom att bestämma sig för att gå vidare. Till sin förvåning insåg han att han nu hade nästan 30 silvermarker i börsen. Men ingen av hans medspelare hade förlorat så mycket till honom att de inte var glada att se honom gå. Det enda undantaget var en mörkhyad sjöman med smålockigt hår. En av havsfolket, hade någon sagt. Men Mert undrade vad någon av Athenmere kunde ha att göra så långt från havet, som följde honom längs den mörka gatan och försökte prata sig till en möjlighet att vinna tillbaka vad han hade förlorat. Mert ville till hamnen. 30 silvermarker skulle räcka mer än väl. Men sjömannen fortsatte att envisas, och eftersom Mert bara hade använt hälften av den timme han hade tänkt sig, steg de tillsammans in på nästa krog som kom i deras väg. Han vann igen, och nu var det som om en feber grep honom. Han vann vartenda kast. Från krog till värdshus gick han, från värdshus till krog. Han stannade aldrig så länge att hans framgång hann göra någon upprörd, och han vann fortfarande vartenda kast. Han löste in silvermynt mot guld hos en penningväxlare. Han spelade krona och femmor och ungmöns fall. Han spelade spel med 5 tärningar, med 4, 3, till och med några med bara 2. Han spelade spel som han inte hört talas om förrän han sällade sig till männen som satt på huk på golvet eller tog en plats vid bordet. Och han vann. Någonstans under natten raglade den mörke sjömannen iväg. Han hette Rab, hade han sagt, utmattad, men med en full börs. Efter ett tag hade han börjat satsa på Mert. Mert gick till ännu en penningväxlare, eller kanske var det 2. Spelfebern verkade lägga ett lika tjockt dis över hans tankar som det som redan dolde hans minnen. Och sen vidare till ännu ett parti tärning. Och han vann. Så kom det sig att han efter flera timmar, hur många visste han inte, fann sig sittande på en krog full av tobaksrök. Krogen hette Tremalkingknopen, så vitt han kunde erinra sig, och stirrade ner mot 5 tärningar som alla visade krona. De flesta av gästerna här verkade bara vara intresserade av att dricka så mycket som möjligt. Men likväl fanns här en sångerska som sjöng till livligt ackompanjemang av hackbräde. Hennes sång dränkte nästan tärningsrasslet och spelarnas rop från ett annat parti som pågick i bortre hörnet av rummet. Jag dansar gärna med en brunögd tös eller en med ögon gröna, med ögon av vilken färg som helst, men av alla är dina skönast. Jag kan kyssa en tös med korpsvart hår eller en med gula lockar, med hår av vilken färg som helst, men för dig mitt hjärta pockar. Sångerskan hade presenterat sången som Vad han sa till mig. Matt kände igen melodin som Vill du dansa med mig, med en annan text. Just nu upptog dock tärningarna all hans uppmärksamhet. Kung igen, muttrade en av männen som hukade på golvet tillsammans med Mert. Det var 5:e gången i rad som Mert hade fått 5 kronor, alltså kung. Vadet hade gällt en guldmarker. Vid det här laget brydde han sig inte ens om att hans andormarker var tyngre än den andres ilianmynt. Och nu hade han vunnit det, men likväl skifflade han tillbaka tärningarna i läderkoppen, skakade den hårt och kastade ut dem på golvet igen. 5 kronor. Ljus. Det kan inte vara sant. Ingen har någonsin fått kung 6 gånger i rad. Ingen. Den svartes egen tur, brummade en annan man. Det var en storväxt kar med mörkt hår som var hopknutet med ett svart band i nacken. Han hade kraftiga skuldror, ärrat ansikte och en näsa som blivit knäckt mer än en gång. Matt var knappt medveten om att han hade rört sig förrän han höll mannens krage i ett fast grepp, drog honom på fötter och dunkade hans rygg mot väggen. Säg inte så, morrade han. Säg aldrig någonsin så. Mannen blinkade förbluffat ner mot honom. Han var huvudet högre än Matt. Bara ett talesätt, muttrade någon bakom honom. Ljus, det är ju bara ett talesätt. Matt släppte taget om den ärrade mannens rock och backade undan. Jag vill inte höra någon säga något sånt om mig. Jag är ingen mörkvän. Bränner mig inte den svartes tur, inte det. Åh, ljus, Är det verkligen den där fördömda dolken som har gjort någonting med mig?
Det har heller ingen sagt, muttrade mannen med den knäckta näsan. Han började hämta sig från förvåningen och såg ut att försöka bestämma sig för om han skulle bli arg. Mert samlade ihop sina tillhörigheter som hade legat i en hög på golvet bakom honom och lämnade krogen. Mynten lämnade han kvar där de låg. Det var inte det att han var rädd för den storvuxne mannen. Han hade redan glömt både honom och mynten. Han ville bara komma ut, ut i friska luften där han kunde tänka klart. Väl ute på gatan lutade han sig mot husväggen, inte långt från dörren, och andades in den svala luften. Gatorna vid södra hamnen var nästan tomma nu. Musik och skratt spred sig fortfarande från värdshusen och krogarna. Men det var inte längre så många som var ute på de nattmörka gatorna. Han höll staven framför sig, lutade huvudet mot händerna och försökte begrunda denna gåta ur alla synvinklar. Han hade tur, det visste han. Det hade han haft så länge han kunde minnas. Men i minnena från Imons Wall var turen inte alls så stor som den blivit sedan han gav sig av därifrån. Nog för att han hade kommit undan med en hel del. Men han kunde också dra sig till minnes upptåg som slutat illa för hans del, fast de egentligen borde ha lyckats. På något sätt verkade hans mor alltid veta vad han hade i kikaren, och Ninive hade alltid genomskådat vad han än hade hittat på till sitt försvar. Men egentligen var det inte när han lämnade Tjufloden som turen hade kommit till honom. Det hade den gjort när han tagit dolken från Shadar Logoth. Han mindes hur han hade spelat tärning hemma i Imons Wall med en mager, skarpögd karl som arbetade för en köpman från Balon som var i Imons Wall för att köpa tobak. Han mindes också det kokstryk hans far hade gett honom när det kommit fram att Matt var skyldig mannen en silvermarker och 4 ören. Men jag är fri från den där fördömda dolken nu, mumlade han. Bränner mig, det sa ju ej Sederna. Han undrade hur mycket han egentligen hade vunnit denna kväll. När han grävde i fickorna fann han att de var fulla med lösa mynt, kronor och marker i både guld och silver. Mynt som gnistrade och glimmade i ljuset från ett närbeläget fönster. Han hade visst 2 börsar nu och bägge var stinna. Han löste upp knutarna och hittade mer guld. Ännu mer fanns nedproppat i bältespåsen, mellan och runt och ovanpå tärningskopparna. Elaines brev och den ärmelintronandes papper hade blivit tillskrynklade. Han mindes vagt hur han hade kastat silverören till skänkflickorna för deras vackra leenden, eller vackra ögon, eller vackra anklar, för att silverören inte var något att spara på.
Inte något att spara på? Kanske inte. Ljus, jag är rik. Jag är helt otroligt rik. Det kanske har någonting att göra med vad Aesidena gjorde med mig. Någonting de gjorde när de helade mig. Kanske av misstag. Så kan det förstås vara. Bränner mig. Det måste vara någonting Aesidena gjort med mig.
En storvuxen karl steg ut från krogen. Dörren slog igen bakom honom innan Mert hann se hans ansikte.
Mert tryckte sig mot husväggen, stoppade hastigt ner börsarna i rockfickorna och tog ett fastare tag om staven.
Var hans tur än kom från så tänkte han inte låta någon simpel rånare ta guldet ifrån honom.
Mannen vände sig åt hans håll, kisade mot honom och ryckte till.
Svalt ikväll, sa han med drucken stämma.
Han raglade närmare och Mert såg nu att den stora kroppen huvudsakligen bestod av fett.
Jag måste...
Mannen snubblade vidare längs gatan, allt medan han talade för sig själv i lösryckta meningar.
Dåre, muttrade Mert.
Men han visste inte riktigt om han menade den fete mannen eller sig själv.
Nu är det tid att leta rätt på ett skepp bort härifrån.
Han kisade mot den svarta skyn och försökte uppskatta hur lång tid det skulle ta innan det grydde. 2 timmar, trodde han. Kanske 3. Hög tid. Hans mage kurrade högljutt. Han kunde vagt erinra sig att han hade ätit på några av värdshusen, men mindes inte vad. Spelfebern hade haft honom i ett järngrepp. Han körde ner handen i läderväskan. men hittade bara smulor. Verkligen hög tid. Annars kommer snart någon av de där ejsidéerna och plockar upp mig och stoppar mig i sin säck. Han började gå mot hamnen där skeppen fanns. Först trodde han att de svaga ljuden bakom honom var ekon av hans egna steg mot kullerstenarna. Men sen insåg han att det var någon som följde efter honom. Någon som försökte undvika att höras. Nå, det här är i varje fall rånare, så mycket är säkert. Han rättade till greppet om staven och övervägde för ett ögonblick att vända sig om och möta dem. Men det var mörkt. Kullerstenarna erbjöd osäkert fotfäste och han hade ingen aning om hur många de var. Bränne mig. Du är ingen sagobokshjälte bara för att du klarade av Gawain och Gallard. Han svängde in på en smalare, slingrigare tvärgata. Försökte smyga fram på tå men ändå röra sig snabbt. Här var det mörkt i alla fönster och de flesta var ordentligt tillbommade. Han hade nästan nått slutet av gränden när han fick syn på en rörelse framför sig. Två män som kikade in mot gränden från nästa gata. Bakom sig hörde han långsamma steg, det mjuka skrapet av lädersulor mot sten. Snabbt som ögat tryckte han sig in i ett mörkt hörn där ett av husen stack ut längre än grannhuset. Det var det bästa han kunde komma på för ögonblicket. Där stod han och väntade med ett nervöst grepp om staven. Från samma håll som Mert kommit dök nu en man upp med hukande gång och långsamma försiktiga steg. Strax fick denne man sällskap av ännu en. Båda var beväpnade med knivar och rörde sig likt skogsmän som smög efter vilt. Mert stelnade till. Om de bara hann komma några steg närmare innan de upptäckte honom kunde han ta dem i överraskning. Han önskade att den fladdrande känslan i magen skulle försvinna. De där knivarna var bra mycket kortare än övningssvärden. Men de var av stål, inte trä. En av männen kisade bort mot bortre änden av den smala gatan. Plötsligt rätade han på sig och ropade. Så han kom inte den här vägen då? Skuggor är det enda jag har sett, ropade någon som svar med bred dialekt. Jag vill inte vara med om det här längre. Det är märkliga saker i görningen i natt. Mindre än fyra steg från Mert utbytte de två männen en blick, stoppade undan knivarna och traskade iväg samma väg som de hade kommit. Han släppte ur sig ett långt andetag. Turen igen, bränner mig. Den verkar gälla mer än bara tärningarna. Han kunde inte längre se männen i andra änden av gränden, men de var säkert kvar någonstans ute på nästa gata. Och åt andra hållet fanns de båda andra. Ett av husen som han stod hukad mot var just här bara en våning högt och taket såg ut att vara något så när platt. I skarven mellan de båda byggnaderna löpte en vit stenfris i form av stora vinlöv upp för väggen. Han lyfte upp staven tills ena änden vilade mot takkanten och gav den en kraftig stöt i andra änden. Den landade på takplattorna med en smäll. Men han väntade inte för att se efter om någon hade hört det utan klättrade hastigt upp för frisen. De stora bladen gav utmärkt fotfäste även för hans stövelklädda fötter. På några sekunder hade han åter staven i sin hand och gick över taket med raska kliv. När det gällde fotfästet förlitade han sig på turen. På ytterligare tre ställen klättrade han och varje gång kom han ännu en våning längre upp. När han kommit så långt fortsatte det lätt sluttande tegeltäckta taket en längre bit. Här uppe blåste en kylig vind som kom hans nackhår att resa sig. Det kändes nästan som om någon följde efter honom. Sluta nu din idiot! Vid det här laget är de tre kvarter härifrån och på jakt efter någon annan med en välfylld börs. Och må oturen vara med dem. Han halkade till mot tegeltaket och insåg att det nog kunde vara en god idé att ta sig ner till gatan igen. Försiktigt tog han sig bort i kanten och tittade ner. Under honom låg en folktom gata där kullerstenarna fläckvis belystes av ljuset från tre krogar och ett värdshus. Gott och väl 40 fot ned. På höger sida om sig såg han emellertid en stenbro som spände från översta våningen av den byggnad som han befann sig på över till huset på andra sidan gatan. Ljuset från fönstren nedanför nådde inte så långt upp och bron välde sig genom ett tätt mörker. Den såg förfärligt smal ut och dessutom befann den sig lite väl högt ovanför de hårda kullerstenarna. Men innan han hunnit tänka allt för mycket på saken hade han kastat dit staven och själv följt efter. Hans stövlar slog i bron med en dovduns. Han rullade runt på samma sätt som när han hade hoppat ner ur ett träd som pojke och stoppades av det midjehöga räcket. Dåliga vanor lönar sig i det långa loppet, sa han för sig själv medan han tog sig på fötter och plockade upp staven. Fönstret i andra änden av bron var nogsamt förbommat och inget ljus syntes genom luckorna. Den som bodde där skulle förmodligen inte alls uppskatta att få besök av en främmande kar mitt i natten. Det fanns gott om ornament på stenväggarna runt omkring, men om det fanns fäste för så mycket som ett finger inom räckhåll från bron så doldes det av nattmörkret. Nåväl, främmande kar eller ej, jag får allt ta mig in här. Han vände sig från räcket och blev plötsligt medveten om att det stod en man tillsammans med honom på bron. En man med en dolk i handen. Mannen högg mot hans hals och Märt grep efter hans hand. Han hann nätt och jämnt få fingrarna runt mannens handled. Sedan fastnade han i staven som klämts mellan hans ben och snubblade bakåt mot räcket, föll över det och drog den andra över sig. Där hängde han, balanserande på korsryggen och med sin angripares blottade tänder framför ansiktet. Han var lika medveten om det långa fallet under sitt huvud som han var om dolkklingan som sakta närmade sig hans hals, svagt glänsande i månljuset. Han började tappa greppet om mannens handled och hans andra hand var fastklämd runt staven mellan dem. Det hade bara gått några få sekunder sedan han först fått syn på mannen och om ytterligare några sekunder skulle han vara död med en kniv genom halsen. Dags att låta tärningarna rulla, sa han. Ett ögonblick såg angriparen förvirrad ut. Men ett ögonblick var också allt han fick. Märt hävde med benen och fick dem båda att falla över räcket ut i tomma luften. Ett långt ögonblick var det som han inte vägde någonting. Luften visslade förbi öronen och slet i hans hår. Han tyckte sig höra ett skrik från den andra mannen, eller åtminstone en början till ett skrik. Men sen kom en stöt som tryckte luften ur Märts lungor och fick silversvarta fläckar att dansa över hans suddiga synfält. När han kunde andas igen och se fann han att han låg ovanpå sin angripare. Märts fall hade dämpats av den andres kropp. Tur, viskade han. Långsamt tog han sig på fötter, svärande över det ömma blåmärke som staven hade lämnat efter sig över hans bröstkorg. Han hade väntat sig att den andra mannen skulle vara död. Det var inte många som skulle överleva ett fall på 30 fot ned på en kullerstensgata. Särskilt inte med en annan mans vikt ovanpå sig. Men vad han inte hade väntat sig var att dolken skulle vara begravd till skaftet i mannens eget hjärta. Tänk att han nästan hade blivit mördad av en person som såg så alldaglig ut. I ett större sällskap skulle Märt förmodligen inte ens ha lagt märke till honom. Ni hade otur, min herre, sa han med skälvande röst till liket. Plötsligt sköljde allt sammans över honom som en stört flod. Rånarna på den smala, krokiga gatan, hans flykt över hustaken, den här mannen, fallet. Han lyfte blicken till bron ovanför och greps av kraftiga skälvningar. Jag måste ha varit tokig. Ett litet äventyr är en sak, men inte ens Rågårds örnöga skulle be om något sånt här. Med ens insåg han att han stod böjd över en död man med en dolk i bröstet. Bara stod där och väntade på att någon skulle komma förbi. Någon som genast skulle springa iväg och tillkalla stadsvakten med Tervallons låga på bröstet. Med den ärmelintronandes papper skulle han nog kunna komma ifrån dem, men kanske inte förrän hon hade fått veta var han var. Han riskerade fortfarande att hamna i Vita tornet igen, och då utan den ärmelintronandes papper och kanske också utan tillstånd att lämna tornområdet. Han borde genast ge sig av mot hamnen, borde se till att komma med första bästa fartyg, om det så var en rutten balja full med gammal fisk. Men hans knän darrade så av allt som hade hänt att han knappt kunde gå. Vad han mest av allt önskade var att få sätta sig ner, bara en liten stund, bara en minut, så att knäna kunde bli stadiga igen. Sen skulle han vara på väg till hamnen. Det var krogarna som låg närmast, men han valde ändå värdshuset. Ett skänkrum i ett värdshus var en vänlig och trivsam plats. Där skulle han kunna få vila en liten stund utan att behöva oroa sig över att någon skulle smyga sig på honom bakifrån. Tillräckligt mycket ljus läckte ut genom fönstren för att han skulle kunna urskilja skylten som hängde ovanför. Den föreställde en kvinna med flätat hår och vad som såg ut att vara en olivkvist i handen och bar texten: Kvinnan från Tanchico.